Han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och det svarade: igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom: din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Så lyder Herrens ord. När jag förberedde mig för dagens predikan så såg jag ett spännande samband mellan den gamla testamentliga texten och den nya och den evangelietext jag nyss läste. I bägge texterna handlade det om två män som hade tjänat hos kungen. Naaman i gamla testamentet och ämbetsmannen i det nya testamentet. Båda de här två personerna sökte hjälp på två olika sätt. Och jag skulle vilja gå igenom de här personen en gång till. Vi har hört, Kiki läste det här berättelsen om Naaman. Jag skulle vilja återberätta den här texten igen så vi får riktigt klart för oss vad som hände. Och sen kommer jag också berätta om vår man i evangelietexten. Om vi börjar då med Naaman, så var han otroligt ansedd i arameiska riket. Han hade vunnit krig mot Israel och han var en väldigt stor man. Och han hade tjänstgjort hos kungen där. Och de hade legat många gånger i krig med varandra, armenierna och Syrien. Och så står det i vår berättelse att det är en liten flicka som tjänstgör hos Naamans fru. Hon är väl i köket här antagligen. Hon har blivit tillfångatagen i något krig. Så hon är där och tjänstgör. Och hon bär med sig någonting, att hon har talat som profet när hon var själv i Israel, som heter Elisa. Så hon utbrister till sin matmor och kanske till Naaman själv att: tänk om min husbonde kunde komma till Elisa, då skulle han bli helad. Så jag beundrar den här flickan. Alltså, trots att hon var fånge så hade hon nöd för sin husbonde och ville att han skulle bli frisk. Och det märkliga kanske man kan tycka då, att Naaman, han lyssnar på den här lilla flickan. Tänk om det kunde vara så att om jag kommer till den här profeten så skulle jag bli helad. Så han går till kungen, den arameiske kungen, och säger så här: jag skulle vilja åka till Israel. För det är en liten flicka som har sagt till mig att om jag åker dit så kanske jag blir helad. Ganska modigt, va? Och kungen då, som har krigat mot Israel tidigare, han säger att nu var det, tror jag, var fred där. Okej, åk till Israel. Åk till Elisa. Och nu ger Naaman sig iväg och han laddar ordentligt alltså. Han har vagnar och han har hästar och han har massor med folk runt omkring sig. Och han tar med sig massor med gåvor som han ska ge till Elisa när han blir frisk. Men det blir definitivt inte som Naaman hade tänkt sig. När han kommer dit så kommer inte ens Elisa ut ur huset. Han är kvar inne i rummet. Och så har han den fräckheten att skicka ut en budbärare till honom. Denne store Naaman som är överbefälhavare över arameerna. Han skickar ut en budbärare till honom som säger till honom de häpnadsväckande orden: gå och doppa dig 7 gånger i Jordan. Då ska du bli frisk. Och det var absolut inte vad han hade tänkt sig. Så han blev vansinnig, han blev tokig, han blev tokrasande. Så kan han inte bli behandlad, jag som har den här fantastiska ställningen. Jag har fört krig mot Israel och jag har vunnit massa strider. Så vet vi att det är lite folk runt omkring Naaman. Och jag tror att de här väntade in ett tag tills den här vreden hade lagt sig hos Naaman. Och så säger de till honom så här: men du, om Elisa hade sagt något svårt till dig, då hade du gjort det då. Då hade du nog gjort det. Så han övervägde nog det här, att det var kanske inte så svårt att doppa sig 7 gånger i Jordan. Och så gjorde han det. Han doppade sig 7 gånger i Jordan. Och då hände någonting. Han blev fullständigt helad ifrån sin spetälska. Och man kan säga att nu går han från den här positionen som han hade i samhället till att få ett ödmjukt hjärta. Och vad är det som händer? Jo, Elisa, han öppnar dörren och tar emot Naaman. Och han får överlämna sina gåvor till honom. Och så utbrister han så här: nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Om vi nu går över till evangelietexten. Här handlar det också om en man. Vi vet inte vad han heter. Men han har också kunglig tjänst hos kungen. Hans son var döende. Hans läge var kanske ännu värre, för hans son var döende. Och jag tror på grund av hans ställning i samhället så hade han säkert varit runt till många olika läkare för att försöka få att hans son skulle bli frisk igen. Men utan resultat. Vi vet att Jesus gjorde sitt första under i Kanan, där vatten blev vin. Och jag tror att han kanske har hört talas om det här, för Kafarnaum ligger ungefär 30 kilometer ifrån Kanan. Och vi vet också att Jesus begav sig sen efter undret i Kanan ner till Jerusalem och gjorde en del under med människor och botade människor. Och så kom han tillbaka till Kanan igen. Och jag tror den här informationen hade gått fram till den här ämbetsmannen. Så han bestämmer sig för, jag är desperat, jag måste ta den här sista chansen. Jag måste söka upp Jesus. Så han går då de här 30 kilometerna. Och 30 kilometer är ganska långt. För att det var en höjdnivåskillnad på 700 meter upp till Kanan. Och ni som klättrar i berg och så vet jag att 700 meter är ganska mycket att gå. Och han tar inte med sig något följe. Utan kanske hade någon med sig. Men han kommer i stort sett ensam, tror jag, fram till Jesus. Och söker upp honom i Kanan. Och så kommer han fram till Jesus och så säger han så här. Han ber honom, kan inte du följa med mig ner till Kafarnaum och bota min son? Nu kan det tyckas om att Jesus gör honom ett väldigt bryskt svar. För han säger så här: om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ganska hårt, va? Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Men det verkar som inte det tar alls på den här mannen. Och jag tror att Jesus säger om ni. Jag tror inte det bara riktade sig till den här mannen. Utan det riktade sig till de som var runt omkring. Det riktade sig till oss. Och det riktade sig till hela mänskligheten. Vi kan inte söka upp Jesus för att få se tecken. Det är inte hans grej att göra ett mirakel eller tecken på beställning. Utan han har kommit för att rädda oss från synden i våra liv. För att vi ska få evigt liv. Vi vet att han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni lär känna mig ska ni lära känna fadern. Och nu tror jag så här, att den här mannen, han förstår vem Jesus är. För han tilltalar honom, Herre, kom innan mitt barn dör. Herre, kom innan mitt barn dör. Jag kan nästan tänka mig att han faller på knä. Nu säger Jesus 5 ord till honom. Gå hem, din son lever. Gå hem, din son lever. Den här mannen började inte diskutera med Jesus. Det kanske hade varit nära till hans. Han hade ju faktiskt gått i 2 dagar. Han hade gått upp 700 meter i höjdmeter. Så jag hade en viss förståelse för om han hade sagt så här. Kan inte du följa med mig hem och bota min son? Nej. Det tycker jag är oerhört gripande. Han bara vänder och går tillbaka. De här 2 dagsetapperna. Med de här orden ringande i huvudet säkert. Gå hem. Din son lever. Och så möter vi, han övernattar och så möter han hans tjänare. Så möter honom med glädje och säger att wow, din son har, han lever. Och den här mannen, han förstår att det är just vid den här tiden, 7:e timmen, när Jesus har sagt till honom, din son lever, som han blev helad. Och följden blev att han kom till tro. Och hela hans hus kom till tro. Jag tror att vi kan identifiera oss både med Naaman och den här ämbetsmannen. Och jag skulle önska för min egen del att jag skulle vara mer som ämbetsmannen. Det jag känner igen mig hos Naaman är att jag ibland vill tänka ut lite hur Gud ska göra i mitt liv. Ibland kanske jag vill gå på något möte där det sker något mirakel och berätta om det. Vet du vad som hände? Kanske jag vill det ibland. Men det varnar Bibeln oss för ganska kraftigt att leta efter tecken. Det finns ett väldigt varnande exempel om detta. Den här ämbetsmannen, hans chef var kung Herodes. Och när vi vet att Jesus skulle korsfästas dagen innan så var han hos Herodes. Och då står det så här i Lukasevangeliet 3:8. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han har hört talas om honom. Och han hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde rätt många frågor till honom. Men Jesus svarade inte. Han kom med helt fel inställning till Jesus. Han ville se tecken. Trots att han hade hört säkert från den här ämbetsmannen vad Jesus hade gjort med hans son, så böjde han sig inte tyvärr. Nu vill jag uppmuntra oss här i kyrkan. För jag tror att många gånger gör vi som ämbetsmannen här i vår församling. Idag har vi gått till kyrkan. Det är ett tecken på att vi går på Jesu ord. Vi samlas för att höra hans ord. Vi knäpper våra händer för att Jesus har lärt oss att be. Han har sagt det till oss. Ni ska be till mig. Och det gör vi. Vi lovsjunger honom. Och det säger Guds ord att vi ska göra. Vi har nyss delat med oss våra tillgångar. För Guds ord säger det. Vi går på Guds ord. Vi delar med oss av det vi har. Vi delar vårt vittnesbörd med varandra. Vad Gud har gjort i våra liv. Vi går på vad Guds ord säger till oss. Så vi är på gång. Jag är rätt så imponerad av den här Naaman ändå. Som doppade sig 7 gånger i Jordan. Jesus, Gud har aldrig sagt till mig att doppa mig 7 gånger i varnan här. Men han har sagt till mig andra saker som har gnagit lite grann. Vissa saker som kommer på en så här att man ska göra någonting, va? Som man tycker är lite obekvämt. De flesta vet att jag jobbat som polis och jag slutade ju nästan för 3 år sedan nu. Och jag hade väldigt god kontakt med den högste chefen i regionen. Han heter Dan Persson och han var väldigt positiv till att vi bad för den här regionen. Och han var bland annat med på ett möte som vi hade, kristna poliser. Så han var väldigt, väldigt positiv. Men så malde det här liksom. Kan jag skriva ett mejl till honom nu igen efter tre år och skriva att jag ber för honom. Vi fortsätter att ha den här bönegruppen att vi ber för polisen. Men jag skickade iväg det där brevet i alla fall, det där mejlet, och tänkte, hur går det här nu då? Och då skriver han att jag är mycket glad för det här brevet. Jag är mycket glad för att ni fortsätter att be. Det är viktigt för verksamheten att vi har, att det är några som ber för polisen i Sverige. Och jag har även berättat det för min närmaste man, att den här verksamheten ska vi stödja. Och jag tror att du har också sådana saker som gnager lite, som man ibland känner att vill inte göra det där egentligen. Men jag gör, sen till slut gör jag det. Och då kommer välsignelsen över oss när vi vågar gå på de ord som Jesus säger till oss. Både Naaman och ämbetsmannen blev bönhörda. Naaman blev fri från sin spetälska, och ämbetsmannens son blev fri från sin dödliga sjukdom. Och bägge kom till tro på Herren. Men det stora undret är dock inte detta att någon blev fri från sin spetälska, eller till och med att en son fått livet tillbaka. Utan är när vi överlämnar oss i Jesu händer och han blir Herre i våra liv. Eller som det står i Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Amen. Tack Herre. Tack för dagens ord. Tack för ämbetsmannen och Naaman som olika vägar sökte dig, Herre. Vi ber att vi ska få ödmjuka hjärtan. Att vi ska gå på de ord som du säger till oss, Herre. Tack för att du ger oss kraft för var dag som kommer. I Jesu namn. Amen.